säger välkomna till Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek, och vi spelar in i Malmö musikstudio. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Jonathan Unge och Moa Lundqvist. Hej på er.
God dag.
Det är det 142 avsnittet, men vi har ingen mättnadskänsla. Fortfarande hungriga vargar som känner att vi har inget att förlora, allt att vinna. Allt att bevisa.
Yes.
Känner oss desperata efter att bli någon eller några. Vi tänker inte vara några genomsnittliga nobodies.
Vi är fortfarande glastak som vi kan spräcka.
Tänker inte leva resten av våra liv som några jävla jerk-offs. Jag säger det mest som en ingång till det som har varit veckans dominerande nyhet.
Vad det har varit då?
Det var...
Du blir osäker.
Jag hade inte räknat med en följdfråga där. Den veckans dominerande nyhet och debatt i Sverige som började med att det i Agenda i söndags var ett reportage om en kille som ville bli någon.
De sa att vi är unika och väldigt speciella. Många människor vill komma dit, så ta vara på den här chansen och gör Gud nöjd. Vi skulle känna oss lyckligt lottade att vi var hos Islamiska staten.
Har ni hört om den här nyheten?
Nej.
Nej.
Okej. Det har i alla fall varit ett himla liv om de svenskar som är hemvändare.
Just det.
Och alltså inte hemvändare som är att vara minneslucka full på kaffelin och på juldagen i Luleå. Utan sådana som har kommit hem efter att ha varit i Irak och Syrien och bedrivit heligt krig.
Inga amerikasvenskar som kommer tillbaka och köper hela bygden.
De är hemma nu. Jag vet inte om de också har sådana hemvända diskon i islamist-communityt i någon källarmoské. Och de har den där hemvändarångesten inför att gå dit. Så, åh gud, jag orkar inte. Så jag vill också lite.
Ligga med någon gammal tjej.
Ja, men det är den här skräckblandade förtjusningen inför att gå dit. Fruktansvärd social ångest, men också lite pirr. Som det är på julen.
Man har varit framgångsrik, men man får ändå höra... Hur går det i Mosel då?
Man går dit och träffar alla sina gamla deppiga jantekompisar som kommer fram och är skadeglada. Så där, jaha, du är hemma igen. Det gick inte så bra där borta i kalifatet. Du har ju så himla stora planer. Du skulle vara med i tv och skära halsen av franska journalister. Hur gick det? Nej, själva bedriver vi kampen här med att gå runt i centrum och skrika hora och tjejer som visar luggen. Men det är väl inte fint nog för dig, Mr. Kalifatet. Hoppas vi inte tråkar ut dig. Du är ju van vid Mosul nu. Storstan. Sen så plötsligt bara trycker de upp honom mot väggen. Så här, du är fortfarande lilla bögmalik. Säg det. Jag är bögmalik. Du har inte förändrats ett dugg.
Det är en stark sketch och eller film som jag hör just nu.
Det är så cool för du har skjutit på kurder från håll.
Nej. Fint ska det vara. Nej, men det var ett reportage i Agenda apropå att 300 personer från Sverige har åkt för att kriga med Islamiska staten. Och 150 av dem har kommit hem, är hemvändare då. I Agenda intervjuades en av dem som kallades Malik. Han var anonymiserad alltså. Men han pratade om att han åkte dit men ångrar sig idag. För att han blev chockad när han kom dit och fick reda på vad det verkligen handlade om.
Enligt islam ska man hjälpa sina bröder och systrar som lider. Och när jag såg att till och med de var inne på det, att de pratade om att verkligen resa och hjälpa människorna i Syrien, då kände jag att det här är rätt. Det var en romantisk bild man hade och en förenkling av situationen.
Hade det undgått dig att det är en dödssekt?
Det blev verkligen verkligt då, när jag var där. Och därav chocken. Innan var det teoretiskt prat och filmer. Men nu skulle de här killarna in i den där bussen och sen vidare in till Irak för att spränga sig själva och andra.
Ja. Aj, vilken tung. Det är som man kommer till sån där, det är en Sunwing Resort.
Ja.
Finns som annat. Det var en väldigt liten pool.
Ja, men Malik säger att han åkte dit och såg sig som någon slags hjälparbetare. Han skulle hjälpa sina systrar och bröder och barn som han sett dödas på olika nyhetssändningar och så. Men när han kom fram visade sig att man skulle döda människor. Han bara, va? Ett vapen? Vad ska jag göra med det? Och han påstår att han aldrig rörde vapnet utan han hittade på någon ursäkt för att åka därifrån. Och det, jag vet inte, det känns ju som att det är ganska lite falsk marknadsföring när det gäller IS.
Ja.
Har jag känt.
Ja, jag tycker det var väldigt på det klara just
väldigt
med
hands on.
Men just det att de skär halsen av folk i tv, tycker man det är...
Ja, alltså...
De skulle kunna peka på det om han vill få pengarna tillbaka.
Ja.
Precis som att Sunwing Resort skulle kunna peka på att poolstorleken står faktiskt. I och för sig finstilt.
Mm. Ja, men det är exakt att, att om Malik vill reklamera sin IS-resa, ja, så känns det ju som att IS kan peka på, ja, att det inte har varit falsk marknadsföring.
Och den kommer upp i europeiska skiljedomstolen.
Ja, men om verksamheten var som den var för Malik när han kom dit, tycker jag att det lät ganska exakt så som IS har kommunicerat den.
Ja, jag tror
för
inte.
Alla som inte har varit medvetslösa och legat i koma de senaste åren har uppfattat det exakt så som han beskrev det.
Det kommer inte bli ett plusprogram där de slänger
en broschyr.
De slänger en broschyr av IS i lådan. Det kommer det inte bli.
Nej, det är lite svårt att förstå det här, att innan var det teoretiskt prat och filmer. Mm. Men de är inte superabstrakta, de här filmerna. Nej. Jag har sett vissa av dem. Alltså om man tar den här filmen till exempel med svenska IS-krigare, producerad då som propaganda för den svenska marknaden.
Ni som är hemma i Sverige, skäms på er. Skäms på er.
Kolla här, svenska terrorister. De ska ut och kriga, döda människor.
Slakta människor.
Allahu akbar. Allahu akbar.
Vad är det med det här?
Slakta människor.
Som kan missförstås så till den milda grad att man åker ner och blir chockad när det visar sig att det inte var Röda Korset.
Ja.
Det jag försöker antyda är att Malik är en lögnare och att jag inte tycker jättesynd om honom. Han tycker dock lite synd om sig själv, bland annat för att han inte fick prata med någon när han kom hem.
Okay.
Det är mycket det som är vinkeln på det här agendainslaget, att det inte är någon avprogrammeringsverksamhet för hemvändande IS-krigare.
Fanns det någon du kunde prata med då, när du kom hem?
Nej, det fanns ingen. Och det skulle behövas faktiskt. Man behöver någon att kunna öppna sitt hjärta med och berätta vad man har sett. Och...
ja, jag har delvis kanske en känslomässig reaktion som är hur fan har Malik mage att lipa om att han inte fått terapihjälp. Du ska bara tacka Gud för att du lever i syltryggarnas Sverige och inte i ett riktigt land som hade avrättat dig för landsförräderi direkt och satte din fot hemma igen. Men sen fattar jag också det att man kan inte bara döda alla.
Nej, det går inte.
Nej, just det.
Och det kanske är så liksom att de liberalerna får tala av sig som inte blir så farliga här hemma.
Nej.
Och jag tänker lite vänster nu.
Men också, man måste ju kanske tänka lite höger också. Då kan jag ändå tänka att jag tycker inte man ska döda dem. Men är det inte lite konstigt att inte fler hamnar i fängelse?
Ja, finns det något brott? Är det ett brott? Det är väl ett brott nu?
Det borde inte räcka som brott att ha gått med i IS och dit. Mm. Sen har jag förstått att det är lite svårt, eller att det ges ett svårt bevisläge. Vad har du gjort där? Vad är det för slags resa? Och bla bla bla. Det kan, jag vet inte, det kanske kan bli något så här orättssäker amerikansk Guantanamo-situation. Okay.
Men om de erkänner att de var där då?
Ja, jag menar han har ju gjort det, ja, i det här fallet.
Agenda har ju ens namn.
Ja, men i alla fall, det är svårt utan massa anledningar. Så man kanske också ska då behandla det som ett socialt problem med avhopparverksamhet och avprogrammering. Alltså oavsett vad, om man ser hemvändarna bara som ett fall för rättsväsendet, som ett högerspöke eller som ett socialt problem, som Bamse-vänstern, så är ju den nuvarande praxisen att de kommer hem och bara lämnas vind för våg. Svårt att förstå. Mm. Mer för att svara på frågan om situationen var ansvarig minister. Vem kan det vara?
Mm. Alice Bakunke, demokratiminister, också ansvarig för frågan om våldsbejakande extremism. Välkommen hit.
Va? Inte hon kulturminister?
Demokratiminister?
Hon är Disneyklubben-minister.
Ja.
Förlåt, demokratiminister. Ja. Och har då...
Det handlar om kultur, Disneyklubben och återvändande terrorister.
Ja, exakt. Men det är bara Kunke. Hon har högsta ansvaret. Men hon ägnar rätt mycket av den här intervjun åt att skylla ifrån sig på kommunerna. Mm. Att de inte har förstått att ansvaret ligger på det kommunala självstyret. Du pratade om det, Jonathan, för ett tag sedan. Bristen på handlingsplaner i kommuner i Västmanland.
Just det.
Mot våldsbejakande terrorism. Mm. Det är ett nationellt problem då.
Mm.
Att de inte har tagit fram någon riktigt stark handlingsplan på många ställen.
Hallstahammar har inte lyckats skaka fram någon sån.
Nej, och kanske inte heller i andra delar av landet också. Sorsele kanske inte har gjort det.
Nej.
Kanske inte Eksjö i Småland heller. Det vet jag inte. Nu kan jag ju peka ut kommuner felaktigt.
Eksjö kanske har en helt vattentät återvändarplan.
De har ett A-team med en imam, en socialpsykolog.
Svåpar in.
Det vet vi inte. Men i alla fall, hon skyller ifrån sig lite... Så, men hon är ju ytterst ansvarig och har suttit över 2 år och då har under den här tiden inte lyckats få kommunerna att förstå.
De har rest till en av jordens värsta terrororganisationer. De kommer hem till vårt land och de släpps uppenbarligen vind för våg mer eller mindre. Mm. Om det ser ut så, borde det fungera så att det är kommunerna då som har hand om det?
Som det ser ut idag finns det ju kommuner där det fungerar väldigt väl. Umeå, Göteborg i vissa delar. I
hur många har avradikaliserats där?
Ja, tyvärr så finns det inga aggregerade uppgifter.
Hur vet du då att det fungerar väldigt väl när det gäller just de här personerna?
Jo, vi har ju exempel från de här. Alltså vi har ungefär 5-6 kommuner där det fungerar väl. Men det finns ju otroligt många fler kommuner i vårt land.
Men om du då, hur många, om du har exempel så att säga, hur många har då mötts av några sådana här avhopparprogram, avradikaliseringsprogram i Göteborg eller Umeå?
Ja, alldeles för få. Och vi behöver göra mycket mer.
Men vet du hur många i de här kommunerna som du själv tar upp som bra exempel?
Ja, det handlar ju om 10, 20, 30-tal personer som vi vet på olika sätt har varit i kontakt med sina kommuner och tagit del av individuella handlingsplaner som socialtjänsten arbetar med.
Men de har gått bra för i alla fall.
10, 20, 30.
Ja, det visst kändes det inte alls svävande, utan det kändes här, verkligen förtroendeingivande. Och Sten säkert nog sa 10, 20, 30-tal personer.
Hur många kom på festen?
Ja,
10, 20, 30-tal.
Jag behöver veta hur mycket groggvirke jag ska köpa. Ja, men köper en 10, 20, ja, exakt. Det... 30-tal.
Men det är ingen som har förstått alls, eller sådana terrorexperter som har intervjuats av det här förstår inte var det är 10, 20, 30-tal siffran kommer ifrån. Det känns, det har varit svårt att hitta någon källa. 10, 20, 30-tal personer har varit i kontakt med kommuner där det här avprogrammeringsarbetet fungerar väl. Menar Alice Bakunke, till exempel så är Umeå ett föredöme i det här arbetet.
Hur många åkt därifrån?
Umeå kommun har varit tvungna att säga tack men nej tack till ministerns utnämning av dem som anti-IS-föredöme, eftersom Umeå inte haft ett enda bekräftat fall av en IS-resenär och återvändare.
Oj, vad bra det funkar.
Det har ju gått jättebra då. Inte en enda hemvändare. För att ingen åkte. Men då...
Så här säger en far...
Mr 100%.
Eller 0%, jag vet inte, jag är dålig på matte. Jag vet inte hur det där blir. Så här säger i alla fall en farbror på Umeå kommun.
Vi kan inte bli bra på någonting som inte har gjort.
Sluta vara så ödmjuk, Umeå.
Det är så typiskt norrländskt. Ja. Kaxa upp er lite.
Ja, så kan man inte vara bra på något man inte har gjort, Umeå kommun. Förklara då hur det kan komma sig att Sverige ligger i framkant i kampen mot våldsbejakande extremism, trots att vi inte har gjort ett skit.
I Almedalen i somras så sa du att Sverige ligger i framkant i Europa när det gäller arbetet mot våldsbejakande extremism. När det gäller de här som utgör kanske det största hotet, terrorhotet mot Sverige, på vilket sätt ligger vi i framkant där?
Nej, vi ligger inte i framkant. Vi ligger ungefär precis i samma situation som andra länder.
Så vad var det för framkant du pratade om?
Ja, när det gäller det breda arbetet mot våldsbejakande extremism, då ligger Sverige i framkant.
När det gäller det breda arbetet är vi i framkant. När det gäller det här då mest uppenbara arbetet som man bör göra för att undvika terrorattack, ligger vi inte så mycket i framkant.
Vad är det breda arbetet? Är det att vår nationalrena heter Friends?
Jag har ingen aning, men det är väl en gissning lika god som någon. Men när det gäller just det här som vem som helst, gissar jag spontant, tycker borde vara högsta prioritet. Mm. Håll koll på hemvändande IS-krigare. Där har det gjorts en nästan obefintlig arbetsinsats. Men det finns då våldsbejakande extremismbekämpning lite mer i marginalen. Där vi verkligen har varit framstående i vår verksamhet. Men det är då den här som man tänker borde vara i alla fall en av de mest självklara delarna. Den verksamheten har då varit svagare.
Belgien är ett land som många har rest till IS ifrån, precis som Sverige. Och där måste den som kommer tillbaka ha samtal en gång i veckan. Och där är ofta en imam inblandad också, någon som verkligen kan de här frågorna. Varför är det inte självklart att det funkar så i Sverige?
Därför att våra myndigheter har gjort andra bedömningar. Och vi måste ju...
Vilka bedömningar då? Låter inte det som en självklar sak? När det kommer tillbaka 150 människor som har varit hos en av jordens värsta terrororganisationer?
Jo, för många kan det låta som en självklar sak.
Jo, men det är helt sant.
Inte för demokratiministern.
Helt sant, det Bakunke säger.
Kreti och Pleti kanske tycker det.
För ett otränat öra.
Ja, men, den stora dumma massan möjligtvis.
Att för många kan det låta som en självklar sak. Jag tycker att hon har helt rätt i sin bedömning av programledarens påstående. Att många tycker nog att det han sa låter som en självklar sak. Nej, men det är bara svårt att förstå. Att jag kommer hem med 150 militärt tränade religiösa fanatiker och de har varken då kastat sin fängelsehåla eller approcherats för något slags avprogrammerings socialt psykolog arbete och så vidare. Man har inte gjort någonting med dem. Vad kan arbetet med att försöka förhindra en terrorattack i Sverige bestå i om man inte gör någonting med den här gruppen? Vad är det då man gör? Om man inte gör något med det, den mest uppenbara riskgruppen. Alltså, vad är en vanlig arbetsdag då om man inte har gjort det här? Alltså, eller jag menar, om man inte... Alltså det känns som att Trafikverket skulle bekämpa trafikdödligheten men ignorera bilarna. Vi är framkant när det gäller de breda insatserna mot trafikdödligheten. Framkant i att bekämpa cykeldödligheten, men just bilarna, där finns det liksom inget program på plats eller något tänk. Ja, jag vet inte. Det är en ganska bra liknelse.
Ja. Nej, men, jag gissar att en normal arbetsdag ser ut. Man kommer dit, tar med en kopp kaffe, så läser man mejlen. Möte, en lunch, kaffe.
Just det.
Några samtal kanske, så åker man hem.
Ja, jo.
Försök att få in den.
Ska man hinna med?
En hemvändare där.
Ja, det är ju så.
Så ser ju oftast dagar ut. Liksom.
Tiden äts upp utav liksom...
Det bredare arbetet.
Ja, att man håller på att svara på mejl och sådär. Och massa sån skit. Och såna här ändlösa personalmöten. Ja, men så är det ju. Och man gör aldrig det man tror att man gör. Nej, men, jag vill inte vara sån, men jag undrar så här, lite, varför är det här på Alice Bah Kuhnkes bord? Alltså, jag undrar om det var så att hon fick den här uppgiften för att någon missförstod ordet demokratiminister. Det är ju demokratiminister som är något meningslöst fluff.
Just det.
Alltså, det är ju det demokratiminister betyder.
Typ som framtidsminister.
Ja, men en ministerpost man har hittat på för att kunna ge den till en miljöpartist eller kanske en folkpartist, om det är en högerregering. Alltså, det är ju inte för att försvara demokratin på det viset, att demokratiministern ska vara våran Churchill.
Nej.
Det är inte meningen. Alltså, det är ju mer demokratiminister i bemärkelsen dela ut pris till Maxida Märak för att hon är en superstark och ashäftig kvinna som bekämpar fördomar minister. Alltså, det var ju mer det jag trodde att det var tänkt att Bah Kuhnke skulle vara. En sån minister. Gå på Guldbaggegalan och ta selfie med systrarna Kronlöf-minister.
Ja, det var ju det exakt hon skulle vara.
Inte ytterst ansvarig för att undvika ett svenskt 9/11-minister.
Så jobbigt att demokrati är så starkt ord.
Och gå på röda matten så kommer någon fram och vad gör du åt Malik? Malik?
Fan.
Först ska du ta en selfie med bröderna Kronlöf och sen ska du ha ett samtal med Malik. Så ser din dag ut. Sen ska du kolla mejlen också och dricka kaffe. Och sen får du gå hem.
Ja, men det är som exakt, Moa, att demokrati, det är ett svårt ord, för det är både starkt och svagt. Det betyder ju både demokrati, men sen betyder det också att man har en temadag. Jag vet inte riktigt. Låta 12-åringar ha en körkonsert i Globen. Det är också en demokrati då.
Det låter som
mer som brett.
Nej, men att man håller på med så här FN-dagen och så.
Och det är också då att kriga mot fascism.
Men vi måste ju göra.
Alltså, det är ju det liksom Stefan Löfven som regeringschef behöver förstå, alltså den här dubbelheten i ordet demokrati.
Men vem la det här på? Varför inte så här inrikesministern eller
justitiedepartementet
eller någonting
att tänka sig. Ja, men det är väl Löfven antar jag, eller? Han är väl regeringschef.
Vi sitter ändå med en sån här liten lapp där det står hemvändande terrorister. Och så ska han sätta den under ett visst departement. Han sätter den först på justitiedepartementet. Sen ser han då demokratidepartementet.
Det låter ju som...
Och så hamnar där.
Hon har bara systrarna Kronlöf och Maxida Märak än så länge i sin portfölj. Det kan väl... Hon kan väl hinna med lite mer också.
Det låter som en katastrof.
Det är jätteobehagligt.
Ja, men det känns väldigt obehagligt på riktigt. Alltså liksom, eller jag förstår inte hur de... Det kan ju inte vara så här, tänker jag, i England eller USA. Någonting.
Nej.
Alltså där är ju förmodligen problemet åt andra hållet, att folk har spärrats in till höger och vänster liksom, som inte är speciellt skyldiga heller. Men det känns jävla lek med elden. Alltså, ja. Att man inte gör någonting.
Nej, det låter inte betryggande. Det är lugnt. Vi har satt Alice Bah Kuhnke på det.
Demokratiministern har kommit.
Jag har ju sett henne vara programledare för Disneyklubben. Och det kanske är, det är fattat att det är bara, det kanske är vidrigt av mig att förminska henne på det viset. Men det har, jag har ju ändå sett henne vara det. Det är ändå så jag känner henne från början.
Eva Röse har hand om om pedofili. Nej, förlåt. Jag har hand om säkerheten på säter.
Och han, den där Johan Pettersson.
Ja, han som han gör
Partai, Johan Pettersson.
Han gör Café Bash, men han har också hand om
att så här, den interna gränskontrollen. Hålla på med racial profiling och slänga ut papperslösa som gömmer sig.
Jag ska tala om det här.
Linda tar upp den här, får du se.
Det här är en amerikansk hona. De ser lite annorlunda ut.
De ser lite annorlunda ut. Framförallt så är det pannhornet som avslöjar att det är en amerikansk hona man har att göra med. Jag talar såklart om hummer.
Mm.
Den första amerikanska hummen i svenskt vatten fångades 2008.
Okej, ny info för mig.
Och sen dess har det bara blivit värre. Ja. Och med värre menar jag att det har blivit fler. Och nu varnar forskarna för att den på sikt helt kan komma att konkurrera ut den inhemska europeiska hummen.
Ja, är de äckligare, de amerikanska? Eller?
Det kan du ge på att de är.
Ha.
Vad sa du?
Jag undrade samma sak som Moa, varför det är ett problem.
Varför det är ett problem?
Ja, varför man,
problemet är...
varför man inte bara kan låta darwinismen ha sin gång.
Ja, precis. Precis. Ja, vi kommer kanske till det, att det, man helt enkelt får göra det. Men framförallt så är det ju för att... ja, men det är väl samma sak som LO, antar jag.
Vadå? Ja, varför man LO är ett problem?
Man värnar om de svenska arbetarna. Vi värnar om den svenska hummen.
Ja, oh, okej. Okay.
Sen okay. Kanske, självklart så är de utländska arbetarna mycket, mycket bättre. Men det är inte det vi talar om.
Nej, just det. Och Maxida Märak värnar om samerna. Ja. Och vill inte låta naturen ha sin gång.
Nej, precis. Ledande forskare i kampen mot den amerikanska hummen är Susanne Eriksson och Linda Svanberg. Och de för striden mot den amerikanska hummen från sitt laboratorium i Bohuslän. Och där gör de vetenskap.
De gör vetenskap?
De gör små studier. Och så gör de experiment för att lägga fram bevis på hur farlig den amerikanska hummen är. Vi ska lyssna här på ett av deras experiment.
Det fångades en hanne på Orust förra året som var 1,5 kilo. Honom har vi då kört experiment med här inne där han har fått slåss med en europeisk hanne.
De ordnar slagsmål.
Mm-hmm. Det är en ny tuppfight, fast de har hummerfight.
Holmgånga om ni så vill.
Men det är som så här experiment som liksom små sadistiska pojkar som tussar ihop en hamster och ett marsvin.
Ja, men jag gjorde så med kräftor.
Okay.
Så jag har också varit forskare. När jag var liten sa nu ska jag forska. Då var det ingen snack. Exakt, jag gjorde. Jag forskar om myror. Mm. Tänder eld på myror.
Just det.
Två humrar går in i en bur, en hummer kommer ut. Ena burhörnan är en amerikansk hummer och den andra en svensk hummer. Nu kör vi, grabbar. Och frågan vi alla ställer oss är såklart denna.
Hur slutade fighten?
Det slutade med att den amerikanska hannen väldigt lugnt och säkert tryckte bort europeen tills han gav upp till slut. Den amerikanska hannen har ju större klor än europeen. Så att helt enkelt med hjälp av pondus tryckte den bort den europeiska.
Så att...
Med hjälp av pondus?
Ja, utan att ens börja svettas tryckte den amerikanska handen bort den europeiska som direkt gav upp.
Okej, så det var inte att den dödade den europeiska?
Nej, den behövde inte.
Den bara, okej.
Den var så svag och patetisk att den amerikanska hummen inte ens kunde ha ihjäl den.
Men så den svenska hummen är som ett sprattlande fyllo och den amerikanska som någon så stor dörrvakt eller något.
Ja, jag ser mest som den europeiska hummen har så himla tajta hummerbyxor. Den kan inte fightas riktigt.
Mm.
Amerikanska hummen har ju större klor, om ni fattar. Sverige har försökt få upp den amerikanska hummen på EUs lista över arter som hotar inhemska arter. Mm. Jag försökte fråga er vad det heter. Du sa parasiter.
Ja, men du ställde inte frågan så tydligt.
Jag tror det heter invasiva arter, men jag kommer inte riktigt ihåg.
Mm.
Men vi har fått nej. Möjligtvis på grund av påtryckningar från USA som värnar om sin...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hummerexport. USA tryckte helt enkelt bara bort Sveriges begäran. Till slut så gav vi upp.
Men varför skulle USA ha intresse av det? Alltså, bara för att den heter amerikansk hummer, om den är i svensk vatten så kan det väl inte vara en exportfråga för USA?
Nej, men det det är på grund av export att vi exporterat hit amerikansk hummer.
Mm.
Och sen så råkar de fly ibland. Så går de direkt och puttar bort svenska hannar. tar våra honor. Men även honorna ligger med våra hannar.
Ja, okej, okej. Så föds det bastarder.
Precis, det skapas en hybridart.
Det var sån här craziness i hummer för världen.
Och det där med hybridart, det vet man inte riktigt hur det kommer bli. Det kan bli så att de talar om att de får fel på stjärten. Vilket gör att de inte kan simma ordentligt. Men det kan ju också bli som Jack och Maggie Gyllenhaal. Mm. Det är helt fantastiskt.
Vadå? Ja, att de är delvis svenskar.
Precis. Man vet inte hur det kan gå. Men antagligen får man en för liten stjärt och kan inte simma. Eller så blir man två hyllade Hollywoodstjärnor. Förstår du vad jag menar? Att man vet ju inte hur en blandning slår ut ännu.
Nej, just det.
Sen talar de också om att de kanske amerikanska hummerna bär på parasiter då.
Jaha, ja.
Som du skulle kalla det.
Men vad fan,
förlåt. I det här fallet är det parasiter.
Ja.
Eller sjukdomar. Mm. Men det har man ju hört tidigare. Eller hur?
Fråga indianerna.
Exakt.
Om amerikaner bär på sjukdomar.
Mm, just det. Men det är lite tråkigt tycker jag att den europeiska hummen nu går samma väg som den europeiska brunröda ekorren. Som är så liten och nätt och söt. Som i alla fall i England helt konkurrerar utan den amerikanska kusinen då, som är stor och grå och lite ful.
Mm, just det.
Dessutom oerhört kaxig, och när jag träffat på dem
de
i England.
De är närmast hotfulla.
Ja, de går fram till en. Mm. De är inte rädda för. Först kom Halloween, pressade bort alla helgon och helgen. Sen kom Valentine's Day. Alla hjärtans dag bara försvann.
Är inte det exakt samma sak? Ja, skitsamma.
Fast varför heter det Valentine's Day då?
Nej, det är olika språk.
Okej. Pluralsändelser som slutar på S.
Mm.
Avokados.
Just det.
Det heter avokadoer. Nej, jag är så himla dum den här. Men lite så. Men, att jag håller nästan med dig. Att man får nästan bara ge upp.
Mm.
Varför kämpa så himla mycket mot det?
Men det var ju lite tråkigt som du la upp det då. Att det alltid är... Det är liksom att det är lite större och vräkigare och fulare varianten utav allt kommer från USA.
Ja.
Att det är så med ekorren.
Mm.
Det är så då med Halloween.
Ja.
Där, att allt som är så här subtilt och europeiskt och lite fint i kanten då.
Deras muffisar till exempel.
Ja.
Ja.
Som är liksom stora som måltider.
Ja.
Och samma med hummern då.
Ja.
Jag vet inte om man ska ha en darwinistisk syn på det. Eller ifall det ska liksom bekämpas med ingrepp av staten.
Det är verkligen, verkligen svårt. Är det värt att kämpa för den här ryggdalslösa europeiska hummerhannen?
Jag vill veta hur god amerikansk hummer är.
De frågade en forskare om det.
Ja.
Och han gav det tre tydliga svaret att det hänger på hur man tillagar dem.
Jaha, okej.
Okay. Jag tror kanske man är tvungen att, liksom att koka den amerikanska hummen längre eller någonting.
I socker.
Jag kan tänk Idaho-potatis mot svensk
färskpotatis.
Åh. Sen färskpotatis behöver man ju bara liksom berätta för den att den ska kokas, så är den klar.
Det får inte ske det här, ifall det är den skillnaden. För att det är ju verkligen...
Men det kan jag tänka
mig. Då känner man stark protektionism. Nu känner jag att jag vill gå ut på gatan som en fransk bonde och så spärra vägen för de här amerikanska hummerföretagen när de kommer med sina lastbilar.
Norrmännen har ju satt amerikanerna på plats och förbjudit amerikansk hummerimport.
Mm.
Ja, det är hemskt.
Ja. Jävla kulturimperialism.
Ja. Och allt det här är EUs fel. Att vi kan inte sätta upp oss mot EU.
Ja, just det.
Jaha, det är därför Norge kan klara sig ur det.
Ja. Man hade ju önskat att Ulf Dinkenspiel inte bara kämpade sig blodig för det här snuset, utan även hade den svenska hummen i åtanke.
Mm.
Men lätt och efterklok. Nu avslutar den här pratan. Det handlar ju inte om något.
Det handlar om råvaror.
Eller handlar det inte om allt egentligen?
Om livet, när man drog politiken.
Lite grann, när man drog lite i trådarna, när man nystade upp det, så var det liksom ett förstoringsglas som man kunde se på allt genom. Att det var ett väldigt bra förstoringsglas.
Ja. Jag har en tanke om de låter den europeiska hummen gå en till omgång mot den amerikanska hummen.
Mm.
Jag tror att den kommer göra en jävla comeback.
Och nu är vi framme vid den delen av vår podcast där vi berättar om våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Medlemmarna i Akademikernas A-kassa är ett glatt gäng på 700 000 akademiker. Går med du också?
700 000?
700 000 akademiker kan inte ha fel. som Pol Pot brukade säga. Han var den enda som inte sa det.
Nej, precis.
Alla andra håller med om det påståendet. Mm. Akademikernas A-kassa är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng eller 120 poäng med det gamla systemet. Innan 2007 var det, tror jag. Akademikernas kostar 100 kronor i månaden och ger dig en ersättning på upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Det är bra för alla er arma stackare där ute i prekariatet som hoppar mellan anställningar. Och det är ju anställda vi oftast pratar om när det gäller A-kassan. Att det är sådana som är anställda eller letar anställning. Men vi kan också säga det att akademikernas A-kassa är också för egenföretagare. För sådana som jag. Om du till exempel har ett eget företag och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt, då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. Och har du haft företag som en bisyssla vid sidan om en anställning kan du få A-kassa och samtidigt tillåtas fortsätta med företaget. Exakt var gränsen går för företag som huvudsaklig sysselsättning och företag som bisyssla kan du läsa mer om på akademikernas.se. Men jag tänkte bara kan nämna det en gång. Att ja. Vi brukar alltid ha den här anställningsvinkeln.
Mm. Men det är superbra.
Vi nämner egen företagarvinkeln här en gång också.
Mm. Nu är man nästan tvungen att egen företagare, så som arbetsmarknaden ser ut.
Just det.
Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branscher som organiseras av Jusek, tjänar mer än A-kassetaket som är på 25 000 kronor och kan därför behöva en inkomstförsäkring som är en av många, men kanske är det främsta skälet till att gå med i Jusek. Är du med i Jusek får du 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på jusek.se. Tar du steget att gå med i akademikernas A-kassa och /eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Uppmärksamheten från USA regnar ju över Sverige och Malmö.
Mm.
Malmö må vara en fattig stad men rik på uppmärksamhet från Amerika på senaste tiden.
Just det.
Jag har varit mycket med USA och de ser oss och så vidare. Och nu är det också så att den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God ska ge ekonomiskt stöd till pingstkyrkan i Sverige för att man ska kunna etablera omkring 30 nya församlingar.
Oj, det var många.
Ja, och den första har precis startat. I vilken stad då? Malmö. Mm-hmm. Thanks, bros. Redan innan man fick veta att Assemblies of God tänkte sponsra verksamheten så hade pingstkyrkan en feeling för att satsa just på Malmö. Man har spånat, var ska man etablera sig och så vidare, hur går man vidare? Plötsligt så stod det klart.
Vi hade ju bönemöten, bönekvällar, bönehelger. Och på de där bönehelgerna så har det ofta då varit så att folk känner ja, men jag ska flytta till Etiopien. Eller jag ska flytta till Bulgarien eller till Thailand. Och alla möjliga team vi har skickat ut. Men den här gången så var det flera som kände jag ska flytta till Malmö.
Men gud, helt oberoende av varandra började olika personer bara jag ska inte åka till Etiopien när Malmö finns. Smidigt och smart på samma gång. Och Jonathan?
Det är lätt att ett bönemöte helt enkelt glider in och blir en bönekväll. Sen blir det en hel bönehelg.
Var det du ville säga?
Ja.
Vart var det här bönemötet?
Det vet jag inte.
Men de var någonstans och ville flytta. Men det kanske
var... Jag tror det var i Stockholm.
Okay.
Där man då pratade de om var ska vi nu? Var ska vi härnäst?
Var det varit, Karsten? Du skulle bara på ett bönemöte. Det var en hel helg sen.
Redan 2015 faktiskt så skrev Världen idag om hur ett intresse för Malmö som stad hade börjat spira inom pingströrelsen.
Mm.
Citat, 5 familjer har oberoende av varandra pratat med församlingsledningen och sagt att de tror att Gud vill att de ska flytta till Malmö och starta en församling. Flera av dem hade vaknat på natten och hört en röst som sagt att de ska flytta till Malmö. Alla tecken har pekat mot Malmö för pingströrelsen. Men varför?
Framförallt är det en kallelse från Gud.
Framförallt en kallelse från Gud. Gud är obsessed med Malmö. Han har också sett liksom, what's going on. Men det är inte hela bilden, det här med att Gud har kallat folk till Malmö.
Nej.
Det är ju såklart ett dragplåster med en kallelse från Gud. Ganska så episkt.
Men många har fått det oberoende av varandra.
Precis, det här var liksom redan 2015 började man få kallelser om Malmö. Bara liksom vakna mitt i natten.
Mm.
Rösten bara, Malmö. Men förutom då att Gud kallade så är det också då detta som gör att Malmö är så attraktivt för pingstkyrkan.
Sen är det ju en stad som passar vår kyrka väldigt bra. För vi vill vara en väldigt internationell kyrka.
Malmö är ju väldigt
internationellt, mm. en internationell stad. Pingstkyrkan jobbar mycket med att missionera sitt budskap runt om i världen. Och då är det ju smidigt att folk från hela världen bor i Malmö.
Ja, varför åker till världen när världen kommer till Malmö?
Exakt, det är ju som en slogan som är gjord.
Här är ju världen ju.
Pingstkyrkan valde Malmö. Välj Malmö du med.
Skicka allt det här till Malmö kommun.
Karsten, vad gör det i Etiopien? Etiopien är ju Malmö.
Vad menar de exakt med internationellt, frågan är? Vill de rikta in sig på alla Erasmus-studenter som är här i Malmö och Lund och pluggar? Eller kanske alla ingenjörer från världen över som jobbar i Malmö? Nej, det är ju inte de. Nej. Inte de internationella. Nej. Det är ju frikyrkan vi pratar om, så att de är inriktade på de som behöver få sina själar räddade. Då. Mm. Ja. Inte ingenjörer enligt allmän
alltså
uppfattning.
Alltså
muslimerna? Nej. De,
Jonathan.
Okej, Jonathan. Feels a bit weird. Nej, det är
ja,
några
det var
andra.
Jag också trodde att de ville flytta fram positionerna i kampen om själarna här i Malmö. Mm. Och det behöver inte vara något fel med det. Nej. Jag menar inte att man ska göra det med svärdet i hand. Utan bara att man bara vill göra det.
De ska ge den antikrist Mohammed en fight om själarna.
Nej, men de har öppnat en kyrka nu som heter SOS Church. Ja. Malmö.
Nu håller
och SOS betyder ju Save Our Souls eller Save Our Ship, beroende på vilket sammanhang man är i. Mm. Men om man är på land så betyder det oftast då kanske Save Our Souls, antar jag. Under invigningen av kyrkan så predikades det friskt, och det fick man höra då i ett avsnitt av Människor och tro. Och då får man ett litet smakprov på vad den här kyrkan ska ha för inriktning. Och det blev ganska tydligt vilka internationella det är de vill värva.
Jag tror att mirakel kan ske här och nu. Jag visst, ett uppehållstillstånd kan komma till dig som genom ett mirakel. Ett jobb kan ges till dig helt mirakulöst. Gud gör under, han gör mirakel.
Precis, det är ju inte en predikan för en 23-årig Erasmus-student från Madrid. Nej. Det hör ju jag direkt, utan det är ju en annan inriktning som är då nyanlända, flyktingar. Och så vidare.
Som inte har fått uppehållstillstånd.
Precis, till och med kanske då folk som gömmer sig.
Papperslösa.
Det är, precis. Då kan man få komma dit och man kan få be då för ett mirakel då i Sverige 2017 som är uppehållstillstånd eller jobb. Oerhört dåligt betyg till riksdag och regering i Sverige.
Egen lägenhet däremot. Inte ens Gud kan ordna det.
Det är helt kört. De två alternativ som finns för nyanlända för att få jobb är att bli tvingad av Elisabeth Svantesson att plocka bär eller bli frikyrklig och be för ett mirakel som ska ske här nu. Assemblies of God i USA har i alla fall då tydligen läst nyheterna och också fått känslan av att man skulle kunna fylla 30 församlingar med hjälp av alla som då behöver jobb och uppehållstillstånd i Sverige. Det kan vara det de har gått på, och det med att Gud kallade. Gud kan också ha sett det på nyheterna. Det är oklart i nuläget. Han har vibbat in, osäker på hur det funkar. Så detta kommer vi kanske då få se nu, att Pingstkyrkan i Sverige eventuellt växer och etablerar en massa nya församlingar. De har redan etablerat ändå här i Malmö. Och sen nu är det bara 29 kvar som kanske fylls.
Det är skönt att någon ser lite positivt på det här då. Som ser möjligheter.
Ja, precis. Ett guldägg med alla nyanlända. Mm. Även om det är ett sorgligt guldägg, så är det ändå ett guldägg som Jesus kanske sa.
Det är inte kaos. Det är en stege som Littlefinger säger i Game of Thrones.
Och USA kommer skicka fler missionärer till Sverige också, som är utbildade på college i USA. Det var...
Kommer de konkurrera ut de svenska missionärerna?
Kanske, vi får se hur det går med just den biten. Det är 7-8 nu och nästa år 15 som kommer och missionerar. Så Sverige kommer få ta emot ännu mer människor nu också då, i samband med detta. Människor som ska missionera.
Sen kommer det bli hybridmissionärer när missionärerna börjar para sig med svenska missionärer. Så kommer tala så här.
Så gör inte missionärer.
Har du hört talas om Jesus Kristus? Nu är jag igång.
Så de drunknar om man kastar dem i sjön. På grund av sin stjärt eller vad?
Ja.
Jo. Där knöt vi ihop säcken, men ändå inte. Det var inte nog bra.
Jag märker att du suckar lite, Ola. Tycker att min prata var svag. Du himlar med ögonen och ser olycklig ut. Oroar dig för kvaliteten på den här podden. Men jag kommer direkt revanschera mig. Genom en sorts gåva.
Okay.
Jag har gjort en... suttit och lekt med att göra illar till Sveriges Radios utrikeskorrespondenter.
Oj! Mm-hmm.
Små jinglar till dem.
Okej. Okay.
Och idag så är det Inger Arenander som får sin lilla jingle.
Är det det som ska hända?
Ja, och det är premiäravsnittet. Och SR får gärna ta den här. Gratis från mig. Det är en gåva till min för detta arbetsgivare.
Generöst.
Men du har tänkt att det ska vara varje gång Inger Arenander är med i Sveriges Radio så ska de vara så här.
Ska den spelas, ja.
Då presenterar de sig. Och nu Inger Arenander, så kommer den här gängen.
Ja.
Och sen kommer hennes reportage från Donald Trumps presskonferens.
Eller om det avslutas med gängen. Så det är i alla fall så som jag har klippt det här. Jag har ett smakprov här som ni kan lyssna på.
I det jag kunde överblicka fanns inget riktat mot presidentkandidaten Trump eller hans kampanj, sa James Clapper. Inger Arenander, Washington.
Inger Arenander, världens bästa Arenander. Bra, va? Visst är den bra?
Den är jättebra.
Och den är
jag
sann.
Skrattar av lycka för att den är
tänka,
så
det,
bra.
Att det inte finns någon bättre Arenander än någon. Vi hör på den en gång till bara.
I det jag kunde överblicka fanns inget riktat mot presidentkandidaten Trump eller hans kampanj, sa James Clapper. Inger Arenander, Washington.
Inger Arenander, världens bästa Arenander. Det är bra. Ditt namn som svänger.
Ja, absolut.
Du fick, var det det som var föranledde det här, att du fick känslan för melodin i hennes namn?
Ja. Jag bara lyssnade på henne, så har jag bara direkt så kom melodin till mig.
Lilla du är en kreativ verkstad.
Ja. Men det var jättefint.
Jag ska se om jag kan få upp någon Cecilia idén också. Men det får inte vara förserat. Det får ju komma på lika naturligt som det kommer med Inger då.
Okej, okay, det finns en ambition.
Ambitionen är att alla ska få en jingle.
Okej, okay, men bara ifall det kommer organiskt.
Ja.
Så att det kan hända att det tar slut nu.
Finns en viss chans.
Får man skicka förslag på vilka man tycker ska få en jingle?
Ja, det kan jag få.
Bra.
Vad heter den här förra Tysklandskorrespondenten som...
som du vet upp.
När Emma knyckar på någon.
Daniel Alling.
Just det.
Var det någon feeling där?
Ja, men det kör på mig väl direkt, va? Daniel Alling, ja. Den känner jag redan när jag börjar skapa.
Lite mer rappgänget där.
Nu skapas det här inombords. Får vi vänta tills nästa gång.
Daniel Alling, Gina Lindberg.
Just det, Gina Lindberg, ja.
Gina.
Ja, jag vet inte lite. Ja, jag förstår varför Arenander är bäst på något vis. Inger Arenander.
Det är ett jävla bra namn.
Och riktigt bra jingle.
Visst var det bra jingle? Ja. Man bara önskar bara att de inte vore så jävla fyrkantiga på ekot. Utan bara för en gång liksom släppte religen och vågade med den här jingeln.
Det beror ju lite på vad den har rapporterat om kanske. Om det känns rätt eller fel att ha den.
Du får göra en sorglig version av gingen också när hon har rapporterat om något riktigt hemskt.
Ja,
men det hade ju Harry Schein när han var krönikör i DN.
Ja.
Att han hade en glad och en ledsen bild byline.
Ja,
smart.
Så att allting såg ut som en glad gamäng ifall det var en lite busig krönika. Eller såg en allvarlig ut ifall det var en sorglig.
Över min döda kropp att Inger Arenander ska vara sämre än Harry Schein. Det är klart jag fixar det.
Typ, åh, jag är buff eller sånt där. Kunde sjunga, ifall det var riktigt sorgligt. Okej, okay. Ja, men tack så mycket.
Tack.
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 Allt är förlåtet. Du sålde slut väldigt snabbt biljetterna till Lilla Drevet på Skala Teatern.
När är det?
10 maj.
Just.
Och vi ska vara med allihopa.
Ja.
Och Liv också. Jag kan säga det att jag ska hälsa er från Akademikernas A-kassa att de har haffat några biljetter. Och på det, om man går in på deras Instagram tror jag de håller på med någon tävling där man kan vinna biljetter. För man inte hann köpa. Men det var ju, för det var sjukt hur jävla, jag tror förra veckans avsnitt han knappt komma ut. Förra veckans avsnitt där vi berättade att vi hade släppt biljetterna, han inte kom ut innan de var slut. Så det var ju väldigt roligt. För du höll på har hållit på att bråka med oss, Jonathan, om att det var för lågt biljettpris.
Ja, jag skrattade då. Vad gick det på? 150-180?
Nej, jag tror vi landade på 165. Men då blev det ändå också 20 kronor i någon sån här avgift som de tar. Så jag tror folk kan betala 185.
Oj.
Så jag...
Vi måste ju ha någon koreografi eller någonting.
Jag
eller
kände
musik,
att under
eller?
300 var ett skämt.
Ja.
Vad lever du för värld?
Det kanske man underskattar hur mycket människor i Stockholm det finns som inte vet vad de ska göra med sina pengar.
Just det, de tjänar så mycket där.
Det är bara bra att de gör pengar på det här istället för att gå ut och köpa öl.
För det är ju så, för det är så en himla skillnad här. I Malmö kan man inte få någon att betala för något.
Nej.
Vi var ju, jag och Liv här och såg på vår jingelmakare Little Jinder. Jättebra konsert på KB. Gå och se på hennes turné om ni har möjlighet. Men hon pratade också om det, att det var... Ja, det är jätte liksom het, den här turnén, och slutsåld överallt, men det är bara problem i Malmö att folk är så här, bara, ska man betala bara för att gå in, att det är så, så att man, vi kanske inte, med vårt perspektiv, inte förstår.
Ja, och stå och fråga där, hur många öl ingår då? Dumma Malmöit.
men det tänkte jag också, med att vi måste göra en koreografi, för det slog mig nu efter att vi hade sålt alla biljetterna, att jag hoppas att folk inte tror att det här är en show. Alltså det är ju...
Men det vore också jättekonstigt om de trodde det.
Ja, men för det var ju det...
Att de trodde att det skulle bli sångnummer eller någonting.
Ja, men för det var det jag tänkte, att det var ändå rimligt att det inte kostade för mycket, för att det är billigare än att gå och se Grotesco eller sånt där på Skala Teatern, för att det, eller gå och se någon stand-up show, för vi har ju inte övat, det är inte något att vi har övat på små stand-up-klubbar ett och ett halvt år och Nej. Byggt en show, utan det vi kommer göra är ju i princip veckans avsnitt.
Mm.
Förhoppningsvis kanske lite roligare, och kanske händer något skoj, men det är ändå i praktiken det. Så jag vill bara ha det sagt. För sent säger jag det. Men ifall någon trodde något annat, så ska jag försöka hjälpa er och vidareförmedla biljetterna. Att det är... Ja, men det kommer bli kul, men det blir ju en livepod. Det fattade folk.
Men hette den Lilla Drevet The Show? För då förstår
Lilla
jag...
Lilla Drevet The Dance and Music Show of the Century.
För då förstår jag att folk trodde det.
The Show to End All Shows. Skrev jag i beskrivningen.
Nästa plus kommer handla om det här. Bra. Little Jinder alltså. Hon och jag är ju kollegor nu.
I vad då?
Vi gör jinglar.
Ja. Jingelbranschen.
Är det inte du som... Ja, men är det inte du som... Så kommer vår konversation vara. Första gången vi träffas.
Är det någon som vill säga någonting?
Ja, jag vill säga någonting. Jo, det är snart är det dags för premiären av min turné som jag har tillsammans med Branne Ahmedaron. Sämst. Jag vill framförallt pusha för Oslo Krokstad. Som måste ligga i Norge, eller?
Ja.
Det finns en stad i Sverige som heter Krokstad.
Nej, låter inte bekant.
Karlstad och Borlänge. Ni som är där, nu vet jag att ingen som lyssnar är där.
Jo, jättemånga i Oslo.
Det är så.
Utlandssvenskar, tokiga poddar.
Var inte som Malmö, utan kom.
Precis. Så jämför inte allt med vad det kostar att köpa en kriminellt nätverk falafel.
Nej. Sluta stödja kriminalitet och kom på SEMS istället.
Kom på kultur.
Betala in lite pengar i den vita sektorn för en gång skulle era liv. Jävla Malmöbor. Kom och kolla på SEMS.
Och kom och kolla på Skuld 28 mars på Nöjesteatern.
Just det.
I Malmö då.
Tack till Aftonbladet Kultur. Tack till Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Tack till Malmö Musikstudio. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter Jonathan Unge och Moa Lundqvist. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Yeah.
Ska vi göra på Lilla Drevet jingelmelodin?
Ja.
Daniel Alling.
Vad var häcklet mot Daniel Alling?
Inger Arenander, Washington.
Inger Arenander, världens bästa Arenander.